Låt ditt ord bli levande och verksamt det du sänder ut det till. Låt det få verka det du vill i våra hjärtan, Jesus. Tack att du är här, tack att du är mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Då vill jag läsa från Andra Konungaboken, kapitel 3, från första vers. Jag läser, det är ganska mycket text där, så jag läser en bit där först och så läser jag lite snabbt eftersom det är mycket. Jag har som överskrift att lyssna och lyda. Att lyssna och lyda. Andra Konungabok 3 och 1. Joram, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria i Josafats juda kungs 18:e regeringsår och regerade i 12 år. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, men inte som hans far och mor, ty han skaffade bort den Baalstaty som hans far hade låtit göra. Men han höll fast vid de synder genom vilken Jerobeam, Nebats son, hade kommit till Israel att synda. Från dessa avstod han inte. Mesa, kungen i Moab, som hade stora fårjordar, hade i skatt till kungen i Israel betalat 100 000 lamm och ull av 100 000 baggar. Men när Ahab var död gjorde kungen i Moab uppror mot kungen i Israel. Då drog kung Joram ut från Samaria och inmönstrade hela Israel. Sedan sände han bud till Josafat, kungen i Juda, och lät säga: kungen i Moab har gjort uppror mot mig. Vill du gå med mig för att strida mot Moab? Han svarade: ja, jag vill dra dit upp. Jag som du, mitt folk som ditt folk. Mina hästar som dina hästar. Han frågade: vilken väg ska vi dra dit upp? Han svarade: vägen genom Edoms öken. Vi läser att Moab hade gjort uppror mot Israel, eller avfallit som också ordet betyder. Det finns en bakgrund här när det gäller Moab. Och det är ganska intressant för att se och förstå innebörden av det som händer här i den här händelsen i det här kapitlet. Det var Moabs kung som långt tidigare skickade efter Bileam, som ni säkert alla känner till, för att förbanna Israel. Det läser vi om i fjärde Mosebok. David, kung David, övervann senare Moab och la dem under sig. Och det ledde till att de betalade skatt, så att säga. Det var alltså en skyldighet att de skulle skicka de här lammen och det här som de skickade till Nordriket och Israel. Lammen användes ju sen som offerdjur. Och det står i Jesaja kapitel 16 så här. Från vers 1 står det i vers 1: sänd lamm till landets herre från Sela. Och Sela här är en stad i Moab. Genom öknen till dottern Sions berg. Det är en uppmaning. Men det är ganska intressant att här finns en profetisk förebild för Moab. Lamm från Moab. Vad har det för betydelse? Ja, Rut har vi ju i Gamla testamentet en bok som heter Ruts bok. Och Rut var ju moabitiska, alltså hon kom från Moab. Hon blev, om jag nu har räknat eller läst rätt, jag har inte helt lätt för det här med släktförhållande överhuvudtaget, men om jag har läst och förstått rätt, så blev Rut kung Davids, eller var Davids farfars mor. Det är alltså messiaslinjen här. Därför finns hon med i Jesu släkttavla, i hans stamtavla. Så lamm från Moab, som alltså var en skyldighet att sända till Israel, en förebild kan man säga, är en förebild på Guds lamm i nya förbundet Jesus Guds son. Så för Moab innebar detta att ödmjuka sig för Guds vilja. Ödmjuka sig för Guds plan. För att få del av Guds välsignelser. Det är omöjligt att tro, eller vi ska aldrig tro, vi människor, att Gud välsignar om vi går emot hans plan. Om vi går emot eller föraktar hans plan eller hans folk, hans egendomsfolk, det judiska folket. Moabs enda räddning egentligen var att böja sig för Israels Gud, för hans Messias som det ju då förebildar på lång sikt, och att respektera Guds utvalda folk, för då gällde också löften Och de står också med som Jesaja profeterar här i samma kapitel 16. I vers 5 står det: då skall en tron befästas genom nåd. I trohet skall en förste sitta på den i Davids hydda. Alltså, Messias skall komma bland judarna från Davids släkt. En som söker det rätta och främjar rättfärdighet. Och Moabs folk och Moabs kung hade böjt sig för detta som de var underlagda. Och de hade respekterat Guds folk, Israel, judarna. Då hade också de fått del av välsignelserna. Och vi ska läsa vidare också där om Moab, så vi förstår bakgrunden. Varför man, folk i Israel här, handlar som man gör. Och vi ser det ju i Nya testamentet ljus. Och vi har ju den andliga förebilden i detta med strid och kamp och så vidare. Men det är ju så här att om vi ödmjukar oss för Guds ord och för Guds vilja, då blir vi delaktiga i det profetiska skeendet, i profetierna, i Guds plan. Och det var det som gällde Moab här. I det profetiska ordet och i välsignelsen, som jag sa. Det är detta som Gud har sagt: jag ska välsigna den som välsignar dig. Han talade till Abraham och slöt förbund med Abraham. Och den som förbannar dig kommer jag att förbanna. Det är ett val. Och Jesaja i nästa vers här, så beskriver han hur man förhöll sig i Moab gentemot Guds egendomsfolk, det utvalda folket. Vi har hört om Moabs stolthet, hur stolt han är. Om hans högfärd, högmod och våldsamma vrede och hans tomma skryt. Därför ska Moab jämra sig över Moab. Alla ska jämra sig. Högmod, det vet vi, leder alltid till förakt. Och det är det som vi kan jämföra med Romarbrevet 11. Att inte förhäva sig över judarna och Guds plan med judarna, med det judiska folket och med de naturliga grenarna i det här olivträdet som Gud talar om, som Paulus inspirerad av den heliga ande talar om. Och i Sefania är det flera profeter i Gamla testamentet som vittnar och profeterar om samma sak över moabiterna. Sefania 2:8 beskriver hånet, att man har hånat Herren Sebaots folk. Och Jeremia kapitel 48 och vers 29 bland annat, han säger samma sak här. Det är ju som det står på 2 eller 3 vittnens utsago. Högmod, Moabs högmod, högfärd, överlägsenhet, förhävelse, skryt och svekfullhet. Och det här fick konsekvenser för Moab. Men vi fortsätter där i andra konungaboken 3 och från vers 9. Se vad som händer. Så drog de ut kungen i Israel, kungen i Juda och kungen i Edom. Men när de vandrat omkring i 7 dagar fanns det inte längre något vatten. Varken för hären eller för djuren som de förde med sig. Då sa Israels kung: så olyckligt att Herren skulle kalla samman dessa kungar för att ge dem i Moabs hand. Men Josafat sa: finns det ingen Herrens profet här så att vi kan fråga Herren genom honom? Då svarade en av de tjänare som Israels kung hade med sig: Elisa, Safats son, finns här. Han som brukar hälla vatten över Elias händer. Josafat sa: hos honom är Herrens ord. Israels kung och Josafat och Edoms kung gick då ner till honom. Men Elisa sa till Israels kung: vad har jag med dig att göra? Går du till din fars profeter och din mors profeter? Israels kung svarade honom: nej, Herren har kallat samman dessa kungar för att ge dem i Moabs hand. Då sa Elisa: så sant Herren Sebaot lever, han som jag tjänar, om det inte vore för Josafats skull, Juda kung, så skulle jag inte bry mig om dig eller ens se åt dig. Men hämta nu hit åt mig en man som spelar harpa. Och när harpospelaren spelade kom Herrens hand över honom. Han sa: så säger Herren, gräv grop vid grop i denna dal. Till så säger Herren: ni skall inte märka någon vind eller se något regn, men ändå ska dalen bli fylld med vatten, så att både ni själva, er boskap och era övriga djur får att dricka. Men Herren anser inte detta vara nog, utan han ska också ge Moab i er hand. Nu går jag till vers 20. Och se på morgonen vid den tid då matoffret frambärs, strömmade vatten till från Edomsidan så att landet fylldes med vatten. Hela Moab hade hört att kungarna hade dragit upp för att strida mot dem. Och alla som var i vapen för ålder eller däröver hade kallat samman och stod vid gränsen. När de steg upp tidigt på morgonen och solen lyste på vattnet såg det ut för moabiterna som om vattnet framför dem var rött som blod. Då sa de, det är blod. Kungarna har säkert kommit i strid och dödat varandra. Nu till plundring, Moab. Men när de kom till Israels läger bröt israeliterna fram och slog moabiterna som flydde för dem. Och de drog in i landet och slog moabiterna. Vi möter här alltså tre kungar. Det var Joram, Israels kung i Nordriket. Det var Josafat i Sydriket, Juda. Och så var Edoms kung. Tre kungar och tre olika reaktioner. Planen man hade, det var alltså att dra genom Edoms öken söderifrån. Det var inte den vägen som antagligen som fienderna hade förväntat sig. Inte den kortaste vägen så att säga. Och på det sättet man drog genom Edom så fick man också med sig Edoms kung på vägen för att vara med i striden. Så nu har vi kanske den här bilden framför oss tydligt här. De var många, de var starka, de hade en smart plan, en smart strategi. Men alltihop var mänsklig vishet. För hör och häpna, när man har gått 7 dagsresor ut i öknen och befinner sig mitt i öknen, denna väldiga här, med all denna segervishet, så står man där utan vatten. Inget vatten. Och det här, det är ju så det är. Att gå före Gud. Att inte söka hans vilja och hans plan och hans tankar. Utan söka i världen efter världens tankar. Det gäller i församlingen, det gäller alltid bland Guds folk. Det leder till andlig torka. Det gällde liv eller död. Lika beroende som de var här av vatten, lika beroende är vi av det levande vattnet, av Jesus och av den heliga ande i våra liv. I Ordspråksboken 14 och vers 12 kan vi läsa. En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Och det har varit mänsklig vishet, smarta planer och strategier leder när inte Gud är med. Jesaja 31 och vers 1. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar. Därför att de är många och på ryttare därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. De hade alltså valt bort det viktigaste, att söka Herren och be honom om råd och vägledning. I striden och i kampen. Det största hotet, det kan man säga var egentligen inte moabiterna. Utan det största hotet här, det var deras egen självsäkerhet och självtillit. Och även kompromissande som det innebar. Och jag vill dra parallellen, som ni kanske säkert redan förstår, med det som pågår mycket idag i många kyrkor, i många sammanhang, kristna sammanhang idag. Där man drar in och hämtar in alla möjliga, allt möjligt från världen. Företagstänk, som vi brukar kalla det för. Och mycket annat av världens ande, allt ska bara anpassas för att passas in. Och allt ska kompromissas med. Det är större hot än fienden utanför faktiskt. För Guds folk. Då ska vi se lite på reaktionerna. Joram, det var ju kungen i norr i Israel. Han är alltså son till Ahab och Isabel. Så förstår vi vad han har för bakgrund med sig. Vi läste att han skaffade bort en del. Han skaffade bort Baal-statyn som Ahab hade ställt upp. Ahab och Isabel, de gjorde ju fruktansvärt mycket förödelse i landet när de styrde, var kung och drottning där. Som också återkommer som allvarliga och farliga så att säga förebilder genom Bibeln och även i Uppenbarelseboken där Isabel nämns. Isabels ande, det är ju andemakter bakom som de drevs av. Joram skaffar alltså bort, kan man säga, de synliga synderna så att säga. Men han behöll det som han trodde han vann på. Och det var de två guldkalvarna, Jerobeams synder. Han ställde upp två guldkalvar, en i Dan och en i Betel. Och detta var för att Joram var rädd att förlora sin popularitet. För om folket skulle fortsätta gå till Jerusalem och offra, då riskerar han, tänkte han, att då kommer de inte följa honom längre. Det handlar alltså inte om att följa Guds väg och Guds ord, utan att samla till sig själv. Och därför så lät han de här guldkalvarna stå kvar för sin egen skull, för han trodde han skulle vinna på det. Och Joram, han verkar vara den som står för det jag skulle vilja kalla för ekumenikens mantra idag. Vi är starka om vi är många. Det har ni säkert hört. Det är ju bara det att så räknar man ju aldrig i Guds rike. Det finns ju inget sånt. Det beror ju inte på vår mängd eller vår egen styrka. Det har ju inget med det att göra. Det genom den helige ande, det är om Guds ande det ska ske, säger Herren Sebaot, läser vi i Zakaria. Inte genom mänsklig styrka och vishet och allt vad ordet där betyder av vad vi människor kan åstadkomma. Edoms kung, han verkar vara den som hängde på liksom under vägen, och han säger inte så mycket, det står inga citat. Han verkar bara tiga och kanske inte vet varken hit eller dit vad han ska säga. Så har vi Josafat. Och Josafat var faktiskt en gudfruktig kung som gjorde mycket gott. Men han var lättpåverkad. Han hade svårt att säga nej. För han hade gjort samma misstag förut. Han hade vid ett tillfälle förbundit sig vid Jorams pappa Ahab, som var en väldigt ogudaktig kung som gjorde så mycket ont, som tillbad framgångsguden Baal, girighetsguden och allt vad man kan kalla det för. Och Josafat var nära att stryka med, har faktiskt riskerat sitt liv genom den förbindelsen. Och det som det står går inte ihop med de ogudaktiga. Att inte förbinda sig hur som helst. Vad har ljus med mörker att göra? Och andligt sett så är detta verkligen att ta varning av. Men Josafat, han som jag sa var gudfruktig, och han säger, fråga Herren. Finns det ingen här som kan fråga Herren? Vad säger han? Och detta blev räddningen för dem. Och så står det, läser vi, att profeten Elisa råkar vara där. Var kom han ifrån? Ja, troligen så var han ditledd av den heliga ande. Jag skulle tro det. Och så kanske det kan vara för oss ibland. Vi kan befinna oss på en, i våra ögon, märklig plats kanske. Fast på något sätt så vet vi och förnimmer att det är Gud som har lett oss dit. Och då har Gud alltid ett speciellt syfte, avsikt med det. Och det här är vår uppgift, var och en, precis som Elisa här, att vara en röst för Herren, att vara en röst för Jesus. Och så står det i vers 11, han som brukade hälla vatten över Elias händer. Vad innebar det? Jo, det var tjänarens uppgift. Och detta var kännetecken, det som Elisa var känd för, att vara en tjänare, att ha tjänarsinne. Han var trogen i det lilla. Trohet och lydnad och lyhördhet för Herren. Och därför kunde han sedan också vara frimodig när han talade Guds ord. Det här är de redskap som Gud vill ha. Det är de han vill att vi ska vara. Elisa, han har inte mycket över för Joram. Han säger, gå du till din fars profeter och din mors profeter. Och de känner vi till, för det läser vi om Baals profeterna och Aserans profeter, de var 850 sammanlagt. Och det var de här Baals profeterna som Elia hade en väldig kamp med på Karmel och vann seger över. Det vet, känner vi till den händelsen är välkänd. Och nu säger Elisa, gå till dem, gå till dina falska profeter. För det var ju dem han lyssnade på, det var ju det han ville höra på. Det som upphöjde hans eget ego, hans girighet och allt annat. Det här kan man nog säga är frukten av att lyssna på falska profeter. Här står han förvirrad och har ingen tro alls. Bara skyller på Gud i princip. Det är Gud som har fört oss hit för att ge oss i Moabs hand. Det fanns ingen tro, fanns ingen förtröstan. Det fanns ett hårt och ett kallt hjärta hos Joram. Och man kan säga att han kan beskrivas som i Romarbrevet 1 och 21 och 22. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Han var totalt stängd, Joram. Han var stängd. Han kände inte Gud, han kände inte Guds vägar. Han var stängd för tillrättavisning och han var stängd för Guds nåd. Det är allvarligt. Gud grep in och hjälpte dem därför att det fanns någon som hade Guds fruktan. Fanns någon. Och vi ser här Guds stora barmhärtighet. Tänk att Gud alltid, alltid har en utväg när vi söker honom. Hur vi än kan ha ställt till det i våra liv. Och han har alltid den bästa planen. Han har alltid en plan att leda oss framåt. Här gällde det nu att handla i tro och lydnad. För Herren sa, gräv grop vid grop i denna dal. Tomma gropar, vad kan det betyda? Vad förebildar det? Ja, kanske vår egen tomhet utan Gud. En bild på situationen. Att man faller i sin egen grop. Kanske det syftar på att gräva, att söka, att gräva i ordet. Söka och finna liv och levande vatten. Att ge rum åt Gud i våra hjärtan. För all fostran i våra liv handlar ju egentligen om det. Att Jesus får mer och mer rum i våra liv. Att han blir större och vi blir mindre. Mer beroende och att han, ju större han blir, ju underbarare är han för oss. Att vi lär känna honom och hans vägar. Och här har vi ett exempel på att Herren vänder våra misslyckanden till seger. För det var vad han gjorde här. Han vände misslyckandet till en stor seger. Vers 20 läste vi. På morgonen, vid den tid då matoffret frambars, strömmade vatten till. Varför var det viktigt? Just när matoffret frambars. Ja, för det första vill jag dra parallellen till Johannes 10:10 där Jesus sa, tjuven eller djävulen kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd. Och vi har hört vittnesbörd bland annat från de som har varit i New Age, nyandlighet och kultism. Och det är inte bara dem, men jag tycker ändå att man har hört det ett antal gånger. Att ju djupare man söker sig i sånt mörker, desto mer utbränd blir man inuti. Desto tommare blir man inuti. Och så är det. Men Jesus, han kom för att ge liv och liv överflöd. Han kom med levande vatten. Det var så här, och det kan man läsa om i andra Mosebok 29. Att man skulle offra ett lamm på morgonen och ett lamm på kvällen. Matoffret här, det var det offer som man offrade tillsammans med lammet. Det är tackoffer till Herren. Då tackar man Herren för förlåtelse, för hans nåd och för hans godhet. Och det var en tid för bön för folket. Det var alltså bönesvar när vatten strömmade just här. Pekar på Jesus, Guds lamm som offrar sig själv. Pekar på honom som ger oss levande vatten, helig ande, när vi ber honom om det. Som fyller på när vi söker, när vi längtar. Och det är bara då ju som vi kan faktiskt utföra Guds vilja. Det är detta som innebörden i de här förebilderna handlar om. Och det är det som vi får leva i verkligheten idag med Jesus Kristus. Det var bara Guds nåd som gjorde att man vann seger. Det var inget annat. Det var Guds nåd. Och Guds verk upphöjer bara en, och det är Jesus Kristus. När Gud utför sitt verk, när vi går hans ärenden, när vi går med honom, då är det bara en som blir upphöjd, och det är Jesus. Det är han som ska ha all äran. Det är hans namn som ska upphöjas, för hans namn är över alla andra namn. Han är upphöjd över alla, som vi hörde också i inledningen här. Det var inte den här, om man får kalla den, oheliga alliansen eller falska enheten. Inte deras mänskliga planer och mänsklig vishet om man seger igenom. Men det fanns en som ödmjukade sig, som hade gudsfruktan, som frågade efter Herren när det var kris, när det var allvar. Och så fanns det en tjänare, en Guds tjänare, som hörde från Herren. Jag tror vi kan nästan höra fiendens, moabiternas skadeglädje när de tror att det bara går in, det bara går in och plundra nu. Till plundra i Moab. Nu ska de förgöras. Nu har vi dem. Och deras gud är värdelös. Men vi läste tidigare här om moabiternas högmod. Och det står att högmod går före fall. Och den som förbannar Guds utvalda folk kommer Gud att förbanna. Detta är vad Satan alltid har velat göra. Att förgöra och utrota Guds folk. Och det gäller det judiska folket som ingår på ett alldeles speciellt plan, i Guds plan. Och det gäller alla på nyttfödda kristna frälsta. Och det pågår idag. Och jag vill berätta om en video som någon la ut på Facebook häromdagen. Jag har inte sett mer än den här videon. Och det var en intervju av en man som heter Tom Doyle. Jag tror att det var från USA. Han har skrivit en bok i alla fall. Den heter Killing Christians, att döda kristna. Han berättar så här. Den största väckelsen nu är i Mellanöstern, där ISIS härjar. Och när någon vill ta emot Jesus ställs frågorna. Då ställs man inför två frågor. Är du villig att bli förföljd för din tro? Är du villig att dö för din tro? Men det visar sig att när man har tagit det här beslutet, och det är ju ofta före detta muslimer, eller muslimer då som omvänder sig, tar emot Jesus och lämnar islam, så är det som att när de har sagt ja till detta, blivit frälsta på nyttfödda, då är det som att fruktan är borta i deras liv. Och så berättar han om hur de upplever att den helige ande ger kraft och ger glädje mitt i lidandet. Och han berättar också, Tom Doyle, att den snabbaste väckelsen, den har varit i Iran. Och det var där som kristendomen skulle utrotas. Och det som är framträder hela tiden, det är att Jesus ger förlåtelse och kärlek. Och det är den stora skillnaden. Det är det som övertygar och överbevisar människor. För människor där ser att kristna är villiga att dö. Och att det handlar om kärlek. Jesus kärlek och kärlek, inte hat. Och det finns flyktingar här som har berättat i de här länderna då. De enda som inte ville ha något från oss, alltså pengar och annat, för att hjälpa dem, det var bibelfolket, de kristna. De gav oss bara kärlek. Och han citerar också, som uttryckte, martyrernas blod är kyrkans utsäde. Det är en verklighet idag i de här länderna. Det händer så mycket, och det är naturligtvis underjordiskt arbete, som man säger. Det är inget som vi läser om och hör om på nyheter. Men det pågår mitt i allt detta lidande. Så där Satan tror att han kan plundra, utrota och förgöra, där verkar Gud som starkast. Och jag tänker ofta på den profetian på 90-talet som jag tror att det var Lance Lambert som fick förmedla. Och i denna profetian säger han, där lidandet är som störst, där kommer också de största skördarna in. Det är vad som händer. Och vi vet att det här pågår idag. Vi vet att det också ingår i födslovåndorna i den allra sista tidens profetier. Att detta händer och att det måste hända. Men det är också stora skördar för Guds rike. Vi ser här när fienden tror att han kan förgöra där Gud är och verkar ännu mäktigare. I Efesierbrevet 6:12 så står det ju, vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans makter i himlarna. Vi har en andlig kamp och strid att utföra med andliga vapen. Det är en annan strid än den vi läser om här, men den är förebild för det vi upplever idag. Det är en andlig kamp. Vi kämpar för evangeliet om Jesus och för Guds vilja och hans plan. Emot allt det som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och det är bönen och ordet framför allt. Emot falska lärare, emot det avfall som vi ser pågår. Och vi får se Guds segrar när vi lyssnar och lyder honom. Det handlar om efterföljelse. Och då får vi se segrar, precis som folket här fick se. Mitt i all turbulens och allt det som hände här i andra konungaboken, så är det Guds seger till sist. Och det är Jesus som får äran och blir upphöjd. Amen.